Hej och välkomna.
Ja, just det. Hej och välkomna till En Preston Mammut.
Ja, avsnitt... en podd faktiskt.
Ja, heter... podcasten En Preston Mammut.
Ja.
Avsnitt 253 i
ja,
ordningen.
Ja, det stämmer.
Och det är jag som är Andreas, kallas för Mammut. Och du som heter...
Kjell. Och kallas ibland prästjäkel.
Och är vigd präst.
Ja, det är jag.
Hörru, svajig start. Det var som att jag... glömde bort tid och rum och allting. Så.
Ja, just det. Vi sitter ju faktiskt i samma rum idag. Och det har ju inte varit så mycket av den varan på sista
Den glädjen kanske påverkar mig.
Ja, just det. Euforin stiger åt huvudet.
Översvallande att vi ser varandra och vi kan prata med varandra. Du tycker det känns jätteroligt och ja, punkt. Det är kul att vi ses.
Ja, absolut. Verkligen. Jag hoppas att det... Av flera olika skäl så är det väldigt fint att göra det.
Hörru, det här med pandemin va? Det är jobbigt.
Jag tycker det.
Ja, det sliter på en. Plattaste. Det enda vi pratar om under ett år. Nej, men jag kan fortfarande säga att det kan komma nya... sköljas över med... Ja, det är jobbigt. Nya saker.
Alltså, ja, ja.
Och det handlar ju om tiden. Att det är så. Så läser man ändå, ja men vaccin på gång och så blir det försenat. Något tyskt plan kunde inte lyfta och jag vet inte allt. Det är skit alltså.
Ja, det är det. Jag vet inte om vi ska göra så som Astrid Lindgren och hennes syster var.
Ja, just det.
Döden. Och så. Corona. Jag tror till och med att vi har kommit med den här idén någon gång.
Ja, det tror jag också. Så är vi klara med corona. Ja, hur har du det?
Jag har det bra. Mm. Jag har ägnat förmiddagen åt att två roliga saker. Nämligen att vi har spelat in, förinspelat en gudstjänst som... Alltså jag har ju jobbat mycket med temagudstjänster under åren.
Yeah.
Sen bytte jag arbetsplats. Och då var det inte lika självklart att bara komma igång med de här temagudstjänsterna igen. För att det är nya människor man ska jobba med så här. Och de har inte sett det här, varit med på det. Så att det har varit lite tungt. Och sen så kom det någonting som vi redan är klara med i den här poddavsnittet. Vilket gör att vi har inte haft några gudstjänster överhuvudtaget. Så att därför så har det inte blivit några temagudstjänster på drygt ett år.
Mm, mm.
Men då hade vi planerat att nu den 14 februari så skulle vi, eftersom pandemin skulle vara över då, så hade vi planerat att vi skulle ha en temagudstjänst med Dan Anderssons texter och en del musik. Och det blev ju inte så. Nej. Men då har vi förinspelat en sån med liksom... rörlig kamera och liksom vi har spelat med telefon eller med kameran verkligen på ett sätt som jag tror att det här kommer bli riktigt bra. Det var jag och så var det vår organist Eva-Lena och så var det en violinist. Ah. Passar jättebra för den som eventuellt har hört talas om Dan Andersson, så passar det väldigt bra just till Dan Andersson med fiol, för det, han skriver mycket om fiol och spelar fiol. Och så.
Okay.
Så det passar jättebra. Och det är riktigt, riktigt fint blev det. Jag hoppas att nu ska vår trainee som filmade detta och nu ska hem och redigera det här och sen ska vi lägga upp det här på Facebook så småningom. Så att det var riktigt kul alltså. Det blev riktigt vackra musikinslag och så här. Så det är jag glad åt och liksom har... Även om det är en tunnare eller så att säga, temagudstjänst innehållsmässigt. För normalt brukar vi ha kör. Och,
ja, såklart.
Men ändå en temagudstjänst liksom, ja. Som är roligt. Och sen så fick jag direkt gå därifrån till att lyssna på en rottkanon.
Ja.
För att jag håller ju på... Jag har ju pratat om den här kyrkrottan ganska många gånger.
Ja.
Och det började ju som en musikal. Och nu är det tänkt att vi ska... så småningom uppföra den här musikalen igen i samma kyrkan som jag jobbar i återinvigs.
Ah, just det.
Och ska vi uppföra den här musikalen igen och då har vi som ett litet projekt att vi ska för musiken i musikalen var det var färdiga låtar så att säga, som barnkörsånger som sjöngs. Nu har vi som ambition att det ska vara helt nya sånger, nyskrivna sånger, ny text, ny musik som är skrivet bara för musikalen. Och så jag har skrivit ett antal texter. Och så har jag skrivit ett antal melodier. Och jag har bestämt mig för att i den här gången så ska vi ha lite olika musikstilar. Så jag har skrivit en tango, en vals och en blues. Och sen så sa Elis, vår organist, att det vore kul om vi hade en kanon också. Och en kanon har jag aldrig någonsin skrivit i mitt liv. Men jag sa, det låter spännande. Det ska jag göra. Så då skrev jag den och så skrev jag med tre liksom verser som skulle sjungas samtidigt. som en kanon. Och jag sa att, så skickade jag det. Så det här har jag tänkt. Mm. Jag vet inte om det här kommer att funka. Men du kan väl titta på det, för du är ju musiker. Ja, du förstår det här bättre än jag. Ja, du är proffset. Och så kom det tillbaka, vad kul. De två sista verserna går att sjunga ihop. Den första måste vi ändra på.
Ja,
men jag tittar lite på det. Ja. Och så idag så kom, har du tid att lyssna på en rottkanon? Och så hade hon gjort det där och så hade hon spelat in det liksom. Så, där. Så att, ja, då fick jag höra den där rottkanon. Nu skulle hon testa det med sina barnkörbarn.
Barn,
så det är ju riktigt roligt. Så att,
och vilket omfång du har på din musikaliska kompetens, ja, som du själv kanske inte visste om.
Jag
skriva en vals, tango och en blues, det är ju
fantastiskt. Ja, det jag vet. Ja, de är väl skäligen enkla allihopa, men ändå, man kan ana att det är den musikstilen i alla fall. Ja.
Precis. Roligt. Roligt att höra att du har någonting som är glädje.
Ja, man, för det är riktigt så. Verkligen, det är verkligen glädje.
Man får ju... det platta glädjes åt det lilla just nu.
Ja, så är det.
Och jag känner det verkligen att jag gör det. Det här var ju faktiskt någonting stort om du ska skriva en helt ny. Men jag kan få sån glädjesköljningar, precis som man kan få ångestsköljningar när pandemin är slut. Men alltså, det är små saker. Jag pratade med någon personalen här som bara sa någonting litet. Det var egentligen helt obetydligt, men så här, vad roligt så. Jag har varit genuint glad, och det hade jag inte blivit för ett år sedan, för då hade det bara varit...
Jag tror du säger inte blivit på ett år?
Nej,
så illa
var det. Nej, så illa inte. Nej, men det var bara så att den hade fått kontakt med någon och den var glad. Och, ja, men, en liten sak som betydde mycket för den, och jag nästa led varit jätteglad att höra.
Ja, så, ja.
Nej, men det för det lilla liksom. Och det ser man, så folk cred till alla som jobbar och våra volontärer, så det är... Man gör det man kan. Alltså, man ger inte upp. Mm.
Nej, precis.
Så, precis. I perioder har en pedagog som jag varit lite under isen tyckte att saker var jobbigt. Och nu bara en helt ny glädjeenergi. Så. Det är väl också mycket platt att det har blivit ljust. Att det är kallt, det är snö, det är ljust, solen är framme. Vi hade ju 40 dagar utan en ljusstrimma. Och det är klart att det här gör sitt. Men bara sen när man säger att men det tänder till igen. Någonting litet så.
Ja,
som har hänt.
Tyvärr så har jag inte så höga tankar om oss människor. Men om jag hade lite högre tankar om oss, så skulle jag säga kanske vi lär oss något på det här. Att vi kan glädjas åt det lilla.
Ja.
Tyvärr så tror jag att när pandemin är över och vi är tillbaka i den vardagslunken. För att någon form av vardagslunk kommer att vara... Alltså, okej, världen kommer kanske inte bli exakt likadan som den var. Men det kommer ju återgå i någon sorts ljusspår, som du säger, vardagslunk. Ja, då glömmer man nog det där igen, liksom. Med att glädjas åt en liten grej som man får höra eller som man ser. Eller glädjas åt en god bulle. Alltså, ja, faktiskt, det är även en sån.
Jag glädjas åt att få mötas.
Ja, precis.
Jag hade ju, jag pratade under podden, men hade ju en fysisk gudstjänst här för ett par veckor sedan. Det var kväll och det var mörkt och det var kallt. Det var en vandringsvariant då på en gudstjänst. Och innehållet var helt okej. Men just glädjen att kunna mötas och få se varandra och sådär. Jag är ju inne ett par gånger i veckan på arbetsplatsen. Och det är ovärderligt för mig att såhär, hej. Och jag märker hur långa kaffestunder jag tar med folk. För att såhär, det finns ett upptempo hos alla liksom. Nu sitter vi här, så pratar vi om vad som helst. Bara det är kul att få se dig och höra vad du står i. Så att
man lever länge på det. Alltså, man gör det. Yes, glädjs jag fyller på med lite mer energi igen. Så här.
Precis. Jaha, har vi någonting att prata om idag? Får jag börja med en grej?
Absolut. Det här är härligt. Nu hör vi faktiskt prasslet av
tidningen. Ja, tidningen, ja.
Så förstår vi att det här är på riktigt.
Det här är på riktigt, det här skojar vi inte åt. Och det handlar, alltså, nu blir det kanske lite nördigt. Jag kan för lite om det, men vi kör ändå.
Det skulle du kunna sätta som underrubrik på den här podden. Vi kan för lite om det här,
men vi kör,
men vi pratar ändå.
Ja. Det är en låt också. Kan för lite,
vi kan för lite om det här, men vi pratar ändå. Ja.
Särkalkar togs fram efter 100 år. Och då är det från särkalkar som inte används sedan spanska sjukan härjade för drygt 100 år sedan har tagits i bruk i Gustav Vasa kyrka i Stockholm. Och ja, vad tycker du om särkalkar? Jag hade ett, vi ska inte hänga ut vem, men jag pratade med någon av våra teologiska kollegor här på förmiddagen. För vi håller ju på och hur vi ska göra med nattvard.
Ja, just det.
Ja. Mm. Och ni präster ska prata vidare om, vet jag. Men i alla fall, det finns ett uppdämt behov, såklart. Vi har inte kunnat fira mässa ordentligt på då, där var vi inne på för någon vecka sedan. Att vi gjorde det på någon läger och konfirmation. Men annars har det inte varit någonting. Vi måste få till det här nu. Så. Mm. Och då slängde jag sig, för att vi har hört av oss till Region Stockholms smittskyddsenhet. Det var nog inte helt rätt. Men där.
Mm, vi förstår.
Och fått hur vi ska tänka med det här. Då var det så här, ja men det är dumt att dela kalk.
Aha,
liksom. Och då kanske de där läser in att de tänker att vi dricker och skickar en mellan. Och det behöver man inte göra, det kan ju stå så då. Så där. Men då slängde jag in så här, bara, men fram med särkalkan. Det här gjorde jag redan tidigt. Och kyrkoherden sa, nej. Och den här då teologkollegan. Det gör ont i min människa att tänka att vi ska ha särkalkar. Det går emot hela min bild. Och sen hade vi inte riktigt tid att prata om det, men jag har varit väldigt nyfiken. Alltså, jag har ju varit och firat nattvard ganska många gånger både i Pingstkyrkan och inom Ekumenia. Och där har det, jag tror nästan alltid varit särkalkar. Vackra så, som en stor sån tårtform liksom, ja, med massa med små, små. Och vackra sådär, och jag tyckte då att, för jag vet att det finns extra i grannkyrkan här till oss som är ekumenia, att där är ju tidigt vårt, men vi lånar den om vi inte har någon egen. Den är otroligt vacker med kyrkan. Nej, det vill jag inte ha. Men det var så starka känslor hos teologkompisen.
Jag funderar på om jag har firat med svärkalk någon gång, men jag tror inte det.
Nej,
jag tror inte att jag har gjort det.
Nej, ja, men har du några starka...
Nej, alltså,
gör det ont i din människa?
Nej, det gör verkligen inte ont i min människa. Jag tänker väl att... Så här, det är klart att om vi ska nu... efterlikna är fel ord, men jag säger det i alla fall. Om du ska efterlikna den, alltså nattvardens instiftande, så det är klart att det ska vara en kalk, för de drack ur en kalk.
Mm.
Men jag tänker att... Om det kan hjälpa oss att fira nattvard att vi har särkalkar, så har jag inga problem med särkalkar alls.
Nej.
Jag förstår inte varför det skulle göra ont i min människa faktiskt.
Nej, jag förstod inte heller riktigt det. Men det var starka reaktioner.
Ja.
För den personen hade också då under pandemin varit i någon kyrka runt hen. Och firat två gånger med särkalkar. Och jag sa, då backar vi. Så,
ja.
Jag tycker att jag tycker att det är bra idé, för att du smittskyddssynpunkt är ju fantastiskt. Om vi ska fira nattvard, max 8 får komma. Här har vi då pratat om att man får komma med sin bubbla. Alltså om det är familj jag har några runt som är kanske enkor, och att komma med sina vänner. Alltså de är din bubbla liksom.
Just det.
Så att det blir säkert och tryggt på det sättet. Men det som är kul är från, jag kan bara fortsätta lite på Gustav Vasa. Hon som blir intervjuad heter Sandra Signars dotter. Hon berättar hur säkerheten blivit en del av förberedelserna, munskydd, plasthandskar och noggranna rutiner för vilka särkalkar som används är en normal arbetsprocedur för henne nu. Det känns fantastiskt att vi kan fira nattvard, och jag ser människor komma som jag aldrig sett tidigare i kyrkan. Och det är ju roligt.
Ja,
nu, för den som inte bor i Stockholm, så ligger ju Gustav Vasa precis vid Odenplan, som är en väldigt stor knytpunkt.
Just det.
Så att det rör sig folk på det sättet, och då har man någon form av öppenhet kring, alltså öppet, och det är nattvard, så lätt att glida in det. Men det är ju spännande att de inte använt sen spanska sjukan liksom.
Och det var väl 1918 eller något sånt?
Ja, precis. Det var precis 100 år sedan ungefär. Det var inte mer med det, men jag trodde heller inte att jag skulle framkalla några känslor hos dig.
Men det är ju lite så, det är så mycket såna här grejer som jag känner att alltså, man måste vara praktisk också.
Ja.
Alltså det här, Jag förstår inte vad det skulle vara teologiskt som talar emot det här. Nej. Utan, ja men, låt oss fira natt.
Det är klart, det är som du säger, för så är det ju. Att om man följer texten, de låg till bords, Jesus skickar runt en bägare.
Ja, just det, han har inte flera till dem.
Nej. Men om vi har nu ett läge där vi ska göra allt vi kan för att inte sprida våra
bröd. Alltså, han hade ju inte oblat heller.
Precis, så, precis.
Utan han hade ju bröd.
Ja.
Så det blir ju ändå inte Nej. Så. Hur vi än gör, liksom. Ja, det finns ju ibland som man faktiskt firar nattvard med riktigt bröd. Men det har ju till ovanligheterna.
Ja.
Det är ju platta och blater. Liksom. Det kan ju, förhoppningsvis så var det inte det brödet de hade när de åt påskmåltiden. För det är ju väldigt smaklöst.
Ja.
Så att det finns ju andra grejer också som påverkar. Liksom. Jag skulle tycka att det var helt okej att fira med särkalkar. Ja. Rent teologiskt. Sen kan man, ja, är det går det praktiskt att lösa? Ja, det gör det ju uppenbarligen, som många gör det. Så att, ja, då så. Ja.
Precis. Nej, det blir ändå diskussioner liksom nu, om vi släpper teologiska, ja det hänger ihop med teologiska, men praktiska saker, vi pratade om det här med nattvard tidigare idag, och ja men okej, om det är svårt, kan jag inte rita upp när det är en podd, men om du liksom står, du ställer upp bröd och vin på altaret, eller någon annat lämplig plats, och så står du en bit ifrån och liksom Kristi kropp och blod för dig. Och är det något tokigt? Nej, men så måste man ju då kunna göra. Så. Och det är också, då kan man också tänka teologa, men Jesus han stod inte i andra rummet. Skicka runt vägen nu, så. Men vi måste ju anpassa. Ja, det är en symbolisk handling.
Det är ju som det är på något sätt. Så här, det här är den verklighet vi får kämpa med. Och det är klart att nej, Jesus gjorde inte det, men hade det varit pandemi då kanske Jesus hade gjort det också. Ja. Alltså, han var ju ingen dumskalle, Jesus. Det är, alltså, det är bara,
nej, för
det blir fånigt om vi ska.
Det blir lite fånigt, och vi måste också tänka på så här, att vi kommer ha några, det blir sju mässor på rad, korta. Och då, ja men visst, det kommer folk sin bubbla, men du då som präst måste ju tänka på din säkerhet också.
Ja, absolut.
Och arbetsmiljö, absolut. Liksom.
Ja, visst. Jag tänkte på det när vi firade nattvard då i somras, att jag gjorde allt som man skulle. Jag spritade händerna, jag doppade oblaten i vinet och gav till den som tog emot. Men det är fortfarande så att sen tittar jag personen i fråga i ögonen och säger Kristi kropp för dig, eller Kristi kropp och blod för dig utgivna. Och de befinner sig en halv meter ifrån mitt ansikte. Liksom. Det smittan kommer ju där i alla fall. Så man måste ju anpassa sig på något vis. Ska vi kunna fira nattvard inom överskådlig framtid så måste vi göra någonting. Så är det ju.
Ja, och då får vi inte krångla till det.
Nej,
men jag tycker det. För det är krångligt som det är.
På ämnet här så läser jag en annan artikel i Kyrkans Tidning. Och det är en debattartikel. Och det, jag vet inte, själva ämnet för debattartikeln, ja, de diskuterar just nattvard och livesänd gudstjänst, nattvard, kan man fira nattvard, är det bra med livesändning, det är lite sådana diskussioner. Men det som är grejen här, tänkte jag att jag skulle säga i samband med det här, är att de har haft en modell där man firar nattvard. Alltså åtta stycken, eller var de med? Ja, åtta stycken, ja. Är i kyrkan fysiskt, alltså utvalda, så vitt jag förstår, personer. De firar nattvard liksom som representanter för hela församlingen. Och sen när livesändningen är avslutad så öppnar man kyrkan så att de som har suttit hemma och tittat på det här kan komma till kyrkan och ta emot nattvard i den kyrka de just har sett i bild, som det står här. Alltså det är en sort, de kallar det för förlängd kommunion. Efter sändningens slut kan de som firat mässan i realtid via skärmen komma till det som är deras hemmakyrka och ta emot sakramentet. Det handlar om att hjälpa den gudstjänstfirande församlingen att hålla fast vid kyrkogångsseden. Alltså att rent konkret ta på sig jacka och skor och gå till den lokala kyrka som man känner till. Och då är det ju inte, det är inte så att man firar, man uppmanar ju inte att man ska fira nattvard hemma.
Nej,
för det har ju diskuterat, och någon gjorde ju det, och det var ju
Vilken domkapitel och sådär.
Ja, ja. Så att, jag förstår inte det heller, ärligt talat. Men så är det, så det behöver vi inte...
Men vad spännande!
Så det är en annan variant, eller någon sorts kombination av livesändning och
verklighet
så att säga. Där.
Undrar om de går tillväga då, hur länge man har på sig att komma liksom?
Ja, för det får ju inte heller, nu tror jag inte att det blir någon rusning, men det får inte vara, ja, vi har en halvtimme och då måste det, kommer 100 personer på en halvtimme, då är det ju kört i alla fall. Det
ja, men precis.
Inte. Utan jag antar att det måste vara utsträckt under en längre tid, jag tror inte det står någon tid där, utan... Det kanske är så att de har öppet så länge.
Nej, och det är ju också en stretchning, alltså kan man säga, av ordningen så att säga. Att ha en det är säkert många små åsikter om det också.
Ja, just
att,
det.
Att man har, ja, att det inte är i mässan liksom. Eller kommer välsignelsen då efter? Ja.
Nej, jag vet inte det. Men nej, precis. Man kan ju...
Kreativt och bra. Så
ja,
kan
ja,
vi
ja,
väl
absolut. Jag tycker det är fint också att, ja, men nu har vi öppet. Nu kan ni komma. Och då är det inte ingen gudstjänst så att säga, utan det är själva mässfirandet. Man får ta emot nattvarden.
Ja,
det är en bra idé, tycker jag. På det här ämnet just, att hur gör vi när vi inte kan fira nattvard som vi brukar?
Ja, precis. Jaha, har vi något annat skoj?
Något skoj?
Ja, eller
det är ju inte alltid man hittar något som är skoj.
Nej.
Men vi kan ju hurra fyrfaldigt. Kan vi göra det?
Ja.
Då gör vi det. Hurra, 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 hurra. Och vad är det vi hurrar för? Jo, det är jourhavande präst som fyller 65 år.
Aha.
Fatta, 65 år har jourhavande präst funnits och...
Vet du vem jag kan hurra för då? Vår kyrkoherde som fyller 64 år idag.
Ja, hurra, hurra,
hurra, hurra.
det är något mer ojämnt.
Ja, ja, det är det.
Men det ska vi naturligtvis göra. Jo, nu undrar jag om jourhavande präst går den i pension snart då?
Jag hade något tanke på det. Ja.
Det här är faktiskt kul, intressant på riktigt. En annons i Öresundsposten den 7 februari 1956. Så då står en präst som heter Erik Bernspång. Han har satt in en annons där det står: innan ni begår självmord, ring 197-30. Och det är början för jourhavande präst. Så att det är alltså en sorts uppmaning till den som eventuellt har funderat på att ta sitt liv.
Suicidal, ja.
Ja, precis. Ring hit istället så pratar vi. Uh-huh. Och så det är tydligen upprinnelsen till jourhavande präst. Det står här, antalet samtal via 112 har mer än fördubblats sedan 2008 och den digitala chatttjänsten efterfrågas allt mer.
Uh-huh.
Så det här är, jourhavande präst är någonting som är bara bra. Uh-huh. Alltså vi hade ju besök här för ett antal avsnitt sedan.
Uh-huh. År sedan.
Ja, det är ju det också faktiskt. Uh-huh. En samordnare för jourhavande präst, uh-huh, och vi diskuterade med henne lite grann.
Precis, och då hur mycket det hade ökat... chattvarianten.
Just det.
Och det fattar man ju, för att fler och fler får ju någon form av telefonskräck och vill hellre vara ännu mer liksom.
Ja, just det.
Så även jag till viss del.
Ja, och även jag, absolut. Ja. Kan jag välja på att inte ringa till någon så gör jag det.
Konstigt är det.
Ja, visst är det.
Det är faktiskt jättekonstigt. Ja. Jag gillar inte alls när det ringer. Alltså jobbtelefonen, arbetstid, det är glad att ringa för att det kanske går snabbare att lösa så.
Ja,
men min privata telefon, människor, var inte tokiga, ring inte, skriv på Messenger eller sms.
Man skriver sms och så får man någon som ringer upp och svar. Är du galen?
Kul. Jag hade väl ingen aning, men jag trodde inte att det funnits så länge.
Nej, det hade inte jag koll på heller. Nej. Det hade jag inte. Men då är jag väl att man kanske hårdrar lite, eftersom just det här...
Ja, just det.
50, alltså det här var ju det här... annonsen som
ja, just det, just
när själva organisationen jourhavande präst kom till vet inte jag, men det är ju säkerligen några år senare. Det var ju inte så. Men stor och fin organisation. Jättebra. Jag har suttit i det där själv, det har jag ju berättat förut också, men i samband med att jag var pastorsadjunkt, så jag gjorde mitt första prästår, så ingår det att sitta en gång i månaden i telefonjouren. Och det var en intressant upplevelse. Det var en tjänst ledig här nyligen där man skulle ha 20% som jourhavande präst. Alltså,
okay.
Det var en tjänst på 20% som jourhavande präst som man då kunde eventuellt kombinera med sitt andra
jobb. Ja, just det, för då kan du sitta var som helst igen.
Ja, ja, precis. Men det vill jag inte söka. Jag tänkte, det här är ju kul. Men nej, jag vill absolut inte. För det är väldigt speciellt, kan jag säga, för att sitta i Jag säger ju alltid sitta i mörkret. Jag väljer man ju skämbud sitta i mörkret. Men man sitter ändå på natten. Jag säger alltid att nätterna är väldigt känsliga. Alltså. De är känsliga på många vis. Ångesten kommer hos folk. Och det är då jourhavande präst behövs.
Absolut.
Men då är det också ett väldigt stort ansvar för den prästen som sitter i telefonjouren.
Vad gör mörkret med oss egentligen? Alltså det kan man filosofera över.
Ja, verkligen.
Men i mitt fall så stämmer det väldigt väl in att det kommer på natten.
Ja,
men det är väl också det är den tiden som jag stänger bort bruset som jag annars har.
Ja, just det. Alltså, då har man inget annat utan då ligger man och är väldigt... Jag pratade senast idag.
Utlämnad och ensam.
Man är skör och verkligen hudlös kan man säga. Ja. Alltså det är verkligen så. Nu ligger man här och nu kommer ångesten och så har man ingenting att sätta emot.
Nej men det är också lite konstigt. Alltså, det gör ju oss till en på ett sätt lite banal varelse. Bara för att
så fort vi inte har något att göra så kommer
det ja, dels det. Och att liksom mörkret gör någonting med oss. Att man ligger där i mörkret. Och det finns säkert biologer och kemisterna som kan förklara det på det sättet. Vad det gör i oss människor. Men det är nog konstigt liksom. Det kan vara bra hela dagen. Eller inte, men du tänker inte på det. Och sen bort där. Tystnaden och ångesten och ensamhet. Nej, men det är klart att det måste vara väldigt svårt med att vara jourhavande präst också. Att du inte får någon uppföljning på det.
Nej, just det.
Alltså att du någon ringer eller chattar. Ni lägger på, sen vet du inget mer. Du vet knappt vem personen är. Det behöver du inte säga.
Nej, det behöver du inte säga alls.
Och,
oftast vet man ju inte det.
Nej. Och vad säger man där? Sen förstår jag att de som har gjort det här mycket, de blir ju proffs. De har ju sina lines, de kan motreplikera med. Men det måste vara så oerhört.
Det är också den här osäkerheten. Det är ju verkligen så. Man får inte veta hur gick det här egentligen. Ibland är det ju väldigt enkla samtal och ibland är det ju inte det.
Mm.
Men man får ju aldrig veta, som du säger, uppföljning. Men man vet ju också en annan osäkerhet är att när man sitter där och det ringer... Och man vet inte vad som möter den i andra änden.
Ja,
det kan vara någon som vill diskutera dataprogram.
Mm.
Men det kan också vara någon som är beredd att ta livet av sig. Liksom. Och det kan vara någon som är otrevlig. Mm. Kanske väldigt skör, kanske väldigt ledsen. Alltså det kräver en speciell... Mm.
Det kräver sin person.
Det gör verkligen det. Och jag är inte den personen.
Nej.
Jag har svårt för det där. Och så just som vi säger, det är mörkret också. Ja. Alltså man sitter på natten. Jag möjligen skulle kunna tänka mig det något mer om det vore dagtid. Alltså,
ja.
Men då behövs det ju inte i regel, utan det är just på nätterna som det behövs. Men nej, jag är väldigt glad över att det finns folk som vill sitta på det här, för det är otroligt viktigt.
Verkligen. Ja, grattis till jourhavande präst, 65 år.
65 år, hoppas på
65 till minst.
65 år utan pensionering. Ska vi ta någon till? Ja, det här är absolut inte skoj. Det är det ju verkligen inte, men det är förfärligt däremot. Tiotusentals personer har skrivit på en namninsamling med krav på dopreformer i Rumäniens ortodoxa kyrka. Uppropet kommer sedan ett spädbarn avlidit efter att ha sänkts ner i dopvattnet. Den 6 veckor gamla bebisens hjärta stannade efter att han sänkts ner 3 gånger i dopfuntens vatten. Vätska hittades i barnets lungor enligt en obduktion. Den präst som genomförde dopet misstänks för dråp, rapporterar BBC.
Oj.
Mannen bakom namninsamlingen har hittills fått 60 000 namnteckningar. Och om dödsfallet skulle leda till förändringar av dopritualen kan det dock även leda till spänningar inom den rumänska ortodoxa kyrkan, där vissa företrädare gjort uttalanden för dopreformer medan andra vill fortsätta på samma sätt som hittills. Då är det någon som talar om att vi ska förändra eller att man ska förändra, och så säger någon annan då, en ärkebiskop i staden Tomis, jag vet inte om du tar så. Vi kommer aldrig att ändra i ritualen. Föreskriften i denna religion har hjälpt i över 1000 år, säger han.
Mm. Ja, det använder man ju den här modellen att man doppar hela barnet.
Ja, just det.
Och inte plaskar på huvudet.
Inte plaskar på huvudet. Man har ju sett en grotesk film, det tror jag många av oss har gjort. Där, jag vet inte om det har med det här att göra alls, men när prästen formligen kastar i barnet och slänger. Och jag vet inte om det är en... Ja, om det alltid går till så, jag har ingen aning. Eller om det är någon speciell händelse, alltså att det är någon som missbrukar sitt förtroende. Ja. Jag har ingen aning. Ja. Ingen aning alls.
Nej, om den inte hade varit, då har den ju drunknat uppenbarligen. Då.
Ja, ja, just det. Just det.
Vart ner. Och fy. Och...
Nej, det är ju förfärligt liksom. Livets vatten och så dör man. Nej, det går inte att
Nej, det är mörkt.
Föreställa sig.
Oj, vad mörkt. Jag tror att vi poddar på dagen.
Ja.
Nej, men alltså...
Men alltså, det är ju just det här. Ja, men ja. Snälla någon, ni ser det. Det här är någon... Ja. Någon har dött. Ni måste göra något åt det här. Vi måste göra det här. Vi kan inte. Det är samma där. Ja, men vi brukar göra så här. Det här är det enda rätta sättet. Nej. Jesus sa aldrig att vi ska dränka våra medmänniskor. Liksom. Döp dem i fadern och så. Inte dränk dem i fadern och så. Alltså, naturligtvis så måste man anpassa. Och det var ju, det berättas, jag vet inte. Det sägs ju att skälet till att vi i Svenska kyrkan då, liksom, har dopfunt är ju att det var skadligt för barnet i de gamla utkylda kyrkorna att doppa ner hela barnet.
Ja, just det. För det var för kallt.
Det blev för kallt, för man hade ingen värme i kyrkan. Då tog man dit mitt i vintern ett barn som skulle döpas och så doppar man ner det. Eller och sen så...
Köldskador,
så alltså. Och just därför så börjar man då med denna variant med dopfunt där man bara har... Lite vatten på huvudet. Ja, och dessutom är ju kyrkan uppvärmda nu på ett annat sätt.
Precis. Precis. Jo, precis. Sen finns det ju med kyrkorna med dopgravar. Men då är det ju de som har vuxen.
Det är vuxna, ja precis.
Och det är ju något annat. Men det där var mörkt. Släpper vi.
Ja, nej, det var inget. Och det ska vi sluta med nu. Nu ska vi ta en andakt.
Ja, det tycker jag vi gör.
Jag hade en annan grej också om att de där, vad heter det, har visir. När man har tjänster vid begravning i Köpingspastoraten. Ja. Vi behöver inte gå ner oss ännu mer i döden. Nej. Här. Så att vi kan ju ta en liten text istället. Och då är det ju så att kommande söndag är fastlagssöndagen. Tänk om jag någon gång skulle säga det och du hade tänkt ut i förväg. Alltså, du skulle jäkla så här och säga, nej men det är det ju inte.
Ja,
för då skulle jag vara 100% säker och säga, nej, va? Är det inte? Nej, jag tittar fel nu.
Ja.
Men det har inte hänt.
Nej,
nu, om du gör det nu så kommer
jag. Ja, och tvärtom, du kan ju ta inte riktigt.
Nej,
men vissa där i de här
nu på trefaldighets... Söndag är juldagen.
Men hela trefaldighetstiden, då skulle du kunna ta hoppa runt där.
Det har jag ingen koll på. Nej. Det har inte jag heller såklart. Fastlagssöndagen och rubriken är Kärlekens väg.
Ja.
Kärlekens väg. Och jag läser ur Lukas evangelium.
Yes.
Jesus samlade de 12 omkring sig och sa till dem, vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna och skymfa honom och spotta på honom. De ska prygla honom och döda honom och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi och då ropade han, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre, Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Alltså sällan har jag ju... känt mera med lärjungarna än just den här meningen. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var för dolt för dem och de kunde inte förstå vad han sa. Så ofta man har tänkt på när man läst de här texterna.
Vad menar Jesus?
Vad menar Jesus egentligen? Ja, stackars.
En trött gammal spaning men så ack så vacker. Vad kan jag göra för dig? Och inte ta för givet.
Just det, precis.
Jag ska inte säga att det är en trött gammal, utan man har hört den förut. Men det är någonting otroligt vackert i det.
Ja.
Inte ta för givet. För man, du är blind, det är klart du vill se. Men det
kan finnas andra saker.
Det kan finnas andra saker.
Min son är döende.
Ja,
alltså,
precis.
Det kan vara så.
Att ge människan makten över sitt. Liksom.
Ja.
Att, vad kan jag göra för dig?
Ja.
Den borde man ju anamma i mycket större utsträckning när man möter folk. Vad kan jag... För ofta om någon, så här, om du sträcker ut en hand till någon som mår dåligt, så så vill ju du agera på det du tror är problemet. Eller ja, det som är synbart.
Ja.
Hur sällan du skulle, vad kan jag göra för dig? Men det borde egentligen vara den naturliga frågan. Liksom.
Ja, ja, visst. Absolut. Men det, nej, det är man ju dålig på. Jaha, nu ser jag att du har inte orkat måla din vägg här. Vill du att jag ska måla din vägg? Ja. Nej, sitt hellre och prata med mig.
Precis,
för så är det ju ofta. Jag har ju erfarenhet från hemtjänsten. Jag har ju berättat det 1000 gånger att jag jobbade i hemtjänsten många år. Där var det ju väldigt mycket så att ja, hej, nu ska jag komma här och städa åt dig. Ja. Kan du sitta och prata? Så, nej, jag hinner faktiskt inte det, utan nu ska jag ta fram dammsugan här. Så, ja, så ska vi damma lite här. Så, ja, men kan du sitta? Så, nej, jag hinner inte sitta. Nej. Vi får ta en annan gång. Fast de hade kanske hellre hoppat över städningen och få sitta och prata en stund, därför att de inte haft någon att prata med på 14 dagar. Liksom. Ja. Så, samtidigt så är det klart att jag måste, som hemtjänstperson, jag måste ju göra mitt jobb.
Självklart.
Men ja, ibland så är man lite, i högsta grad även jag i det fallet, lite tondöv. Liksom. Ja. Vad är det du egentligen behöver? Ja. Är det handla?
Eller
att jag sitter här en stund? Ja. Liksom.
Nej, men där kan man ju kroka i med det med jourhavande präst. Alltså, jag blir väldigt praktisk av mig i mitt hjälpande. Och det, kan, och det är ju inte det man behöver. Och det kan inte vara som jourhavande präst.
Nej, just det. Nej, man kan inte, nej, precis.
Nej, för det där. Oj, jag ser att du inte orkar måla väggen. Låt mig göra det åt dig. Eller jag ser detta.
Ja.
Men säkerligen så vill personen bara sitta här. Och så vill jag då som är praktisk ha lösningar till dig.
Ja, just det.
Fast det behöver jag ju inte ha. Utan jag behöver ha mina öron och mitt fokus på dig.
För det där är ju en svår grej i själavårdssituation.
Ja, alltså,
där får man ju lära sig
att
när man utbildar sig att det viktigaste du gör är att lyssna.
Ja.
Du behöver inte komma med lösningar. Så här. Och det, jag vet det, och det, jag vet också att det är sant. Men när man sitter i situationen så är det kryper ändå i kroppen. Men jag vill hjälpa den här personen att säga någonting så att det blir bättre för den här personen. Fast man vet ju egentligen att ja, men det kanske är pratet, samtalet som är det viktiga. Den behöver inte säga att ja, men du, om du gör så här och så här så ska nog det här bli bättre, utan man lyssnar och så får personen formulera sitt problem eller sin sorg för sig själv. Liksom.
Ett behov nu större än kanske någonsin när andra sociala ytor har försvunnit för
en,
att bara få prata om ditt och datt. Jag har ju en handledare för chefskapet, och han är ju tysk. Han är fantastisk. Och han bryter ofta in och så här ska du göra. Och jag uppskattar det.
Ja.
Jag har varit hos andra för här
tycker du själv så här.
Ja, och är man i själavård kanske, men då är det lyssna. Men här då vill jag lägga fram ett problem. Jag vill ha förslag på en lösning.
Ja,
och han är
det,
så. Och det är mycket, varje samtal vi har så kommer det minst en fotbollsreferens.
Jaha,
det är väldigt roligt också. Ja, men tänk dig att du har det här laget, det är Bayern München. Ja, det är väldigt roligt. Så det behöver jag där, någon som är hands-on praktiskt. Liksom. För kanske också för att jag är så lagd.
Ja.
Det blir så frustrerande för när man lyssnar och inte ska komma. Det måste vara jättesvårt i själavården när du har det. Att inte...
Jag bryter nästan varje gång mot en regel man också har, att prata inget om dig själv.
Nej.
Men det gör jag nästan alltid. Ja. Därför att, och det är ju för att kunna visa lite grann att ja, men det här problemet som du har, jag har haft ett liknande
eller har en erfarenhet.
Sån erfarenhet liksom. Det är ju inte för att ta fokus från den som kommer dit liksom, utan det är för att jag uppfattar det som att jag skulle kunna hjälpa den här personen genom att säga det här.
Precis, liksom. Precis.
Men såklart så är det ju inte frågan om att prästen ska sitta och prata i en timme, utan det är ju den konfidenten som ska sitta och prata, såklart. Och som präst så kan man nicka och säga ja. Väldigt mycket är vunnet på det. Men som du säger, ibland kan det ju vara handfasta råd som behövs. Jag har varit med om det också faktiskt. Att vid något tillfälle att det var tack vare att jag kunde ge ett konkret råd som
kom vidare.
Ja,
liksom. Ja, men så måste det vara. Men det är verkligen en konst det där. Att bara lyssna och känna sig trygg. Att jag behöver inte komma med några svar.
Ja.
Det är svårt.
Det är svårt, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. För att om du och jag sitter och pratar med varann, nu känner vi varann så pass väl, men om vi sitter och pratar med varann och jag säger att jag har det här problemet, så man försöker ju hjälpa. Liksom. Där är ju inte, men i själva vår situation är det på ett annat sätt. Liksom. Där är det inte självklart att man ska leverera någon sorts lösning på problemet, utan lösningen kan vara att personen i fråga har berättat om det.
Ja, men precis, och i olika sammanhang så är det ibland en stor hjälp att det här bollar tillbaka, vad tycker du själv?
För att
ofta sitter personen kanske med den bästa lösningen. Alltså vi tänker nu om vi tar med kollegor emellan eller så. Och så här, jag har det här problemet, men vad tycker du? Den har ju gått i grund att förmodligen kanske har den bästa lösningen. Men behöver ha hjälp att få ut det, så att
säga.
Ja,
just det.
Så att, ja, en konst där. Vad ska du sjunga för oss?
Jo, det var ju så här.
Han säger, och alla tusen.
Jesus säger ju här att... vi ska gå upp till Jerusalem, och då tänkte jag ska sjunga, nu ska vi gå upp till Jerusalem, men det ska vi ju inte, för att nästa vecka är det askonsdagen och sen är det första söndagen i fastan, så jag tänkte att jag tar en som anknyter lite grann till texten på ett annat sätt, nämligen oändlig nåd. Jag vill inte ta ut Jerusalem i förväg, förskottet. Den är så fin att hålla på. 231, oändlig nåd. Oändlig nåd mig Herren gav, och än idag mig ger. Jag kom hit hem, jag vilsen var blind, men nu jag ser. Sedan gav den ro och aldrig var den större än den dag jag kom till tro. Jag kom ur tvivel, mörka ljus, ur vanmakt och ur skam. Den nåd som bar mig in till nu skall bära ända fram. Guds löften ger vår längtan svar, som klippan är hans ord. Ej bättre sköld och skydd jag har i himmel och på jord.
Otroligt! Tack!
Tack! Amazing grace, oändlig nåd.
Det är det vi behöver.
Oändlig nåd. Verkligen, hela tiden.
Ja. Tack också kommunikationsenheten i Sollentuna församling för att ni är med oss på detta. Jaha, Kjell. Ett avsnitt.
Ett avsnitt är avslutat.
Ja. Och ett nytt väntar om en vecka.
Ja.
Hörrni, kära lyssnare. Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!